Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter inte tillsammans med dig Stefan Wahlberg, men jag mår ganska bra ändå. Hur mår du?
Ja, det är kanske just därför som du mår bra. Jo, jag mår bra också.
Kanske.
Vi ses ju inte så ofta nu för tiden eftersom vi befinner oss på resande fot och sådär. Ja. Nej, men jag mår bra. Sitter här och arbetar i min ensamhet och följer lite av vad som händer runt omkring i världen. Vi har ju rättegångar som pågår och inte minst i USA där före detta Donald Trump, presidenten höll på att säga, före detta presidenten Donald Trump ju har någon form av urval som nu verkar vara färdigt när det gäller jurymedlemmarna i den domstol i New York som ska då ta ställning till guilty or not guilty beträffande de många åtalspunkter han står inför. Ja.
Har du hängt med något i den här så kallade Anna Kinberg Batra-affären då? Precis innan vi tryckte på inspelningsknappen här så kunde väl Aftonbladet som ligger bakom den här granskningen rapportera att justitieombudsmannen Per Lennebrant nu har valt att granska ytterligare ett fall kopplat till hennes rekryteringar till Länsstyrelsen där i Stockholm. Det har ju varit väldigt omdiskuterat den senaste veckan. Det har handlat om, ja, ska man säga, inte ett klassiskt modus, men vi har ju sett det några gånger tidigare, det här med att man på myndigheter sätter upp en lapp på någon reception och sådär om att det finns en ledig anställning som man kan söka. Jag minns att jag skrev om det där att så hade skett på någon myndighet under pandemin, vilket var extra intressant då eftersom ingen fick vara på kontoret, och så hade man valt att annonsera ut en ledig anställning på det sättet, och så fick den där myndigheten JO-kritik. Jag minns inte vilken myndighet det var, men nu är det Anna Kinberg Batra som är skottgluggen, och vad säger du om den här rapporteringen de senaste dagarna, Stefan?
Jag menar, det är ju som vanligt i sådana här sammanhang, människor blir fartblinda. Makt korrumperar och människor blir fartblinda och man slutar aldrig förvåna sig, och den här typen av offentliga tillsättningar dessutom på ganska hög nivå, att det kan gå till på det här sättet är någonting som inte minst Kinberg Batras eget parti Moderaterna decennier har kritiserat då sossarna för att göra, att man håller sig inom arbetarrörelsen vid högre utnämningar utav allt från både generaldirektörer och ambassadörer till högre tjänstemän i olika andra befattningar, och så hamnar man i det här själv. Jag tycker att det är, jag ska inte säga obegripligt, för det har ju skett så många gånger tidigare. Det som är mycket märkligt är att man då inte ifrån länsstyrelsens sida, och då ytterst Anna Kinberg Batra själv, förstår att det här är sånt här som kommer att uppdagas, och om inte annat av sådana här praktiska skäl som att det finns folk som är kanske sura för att de inte har fått jobbet eller för att de inte ens har möjlighet att söka ett jobb som de då möjligtvis hade kunnat få om det inte hade varit så kallade kompistillsättningar och den typ av vänskapskorruption som det här till stora delar tyder på att det faktiskt är. Och om man ska gå till juridiken här så är det faktiskt så att det redan i vår grundlag i regeringsformen finns en bestämmelse för att just tillförsäkra till våra myndigheter och oss medborgare så skickliga tjänstemän som möjligt. Det finns ju en bestämmelse där som tar sikte på just statliga anställningar och att avseende då ska fästas vid sakliga grunder så som vad står det nu, skicklighet och förtjänst. Va? Och sen har vi lagen om offentlig anställning. Allt det här som finns till för att den som är mest lämpad och har bäst meriter för ett uppdrag i fri och öppen konkurrens ska kunna då få det här uppdraget och den här tjänsten. Och det är därför, om jag nu får använda ordet förvånad eller över att man gång på gång går i de här fällorna.
Nu, alltså ibland brukar man kalla en landshövdingstiteln för kanske lite mer ceremoniell sådan. Det är mycket middagar, det är mycket representation och man bjuder in folk till det här palatset, Tessinska heter i Stockholm och man har en del kontakt, misstänker jag, exempelvis med kungafamiljen. Jag såg Anna Kinberg Batra, hennes make David Batra var väl en del av det här firandet av kungens 50 år på tronen och sådär i Stockholm, tror jag, på något sätt och så. Men samtidigt är man ju chef för en ganska tung och viktig myndighet ändå. Länsstyrelsen är ju både ganska stor och ganska mäktig.
Ja, en kvarleva, jag vill säga. Det är en skapelse av, det var väl Axel Oxenstierna som skapade det här någon gång för att man ville ha konungens befallningsman i då varje län som skulle kunna då följa upp och så vidare. Och sen har det blivit en så att säga, allmänt statlig myndighet på regional nivå som har tillsyn och inte minst över kommunal verksamhet inom sitt område och i största allmänhet har en mängd skiftande uppdrag och uppgifter, inte minst av förvaltningsrättslig och offentligrättslig karaktär, om man ska prata i de termerna. Så att visst är det, länsstyrelsen är viktig, absolut. Och vad landshövding och chef för länsstyrelsen i Stockholm, det är av hävd och tradition naturligtvis ett fint uppdrag. Och ja, som bekant så går de ju inte alltid själva landshövdingstjänsterna till personer som man inte har hört talas om tidigare, utan de går ju ofta till den här typen av människor. Med detta icke sagt att de är olämpliga att vara landshövdingar, men det är ju ett känt fenomen att före detta partiledare och före detta generaldirektörer och före detta vad det nu kan vara, statsråd för den delen också och så vidare, tilldelas den här typen av tjänster och gärna i sitt eget hemlän, så att de på då ålderns höst eller efter en avslutad karriär kan få flytta hem till sin ort där de kanske är födda. Och vi har ju sett ett av de senare exemplen var väl förutvarande rikspolischefen Anders Thornberg som nu har blivit landshövding nere i Halland och där han då har sina rötter också.
Så är det. Du, vi får väl se vad den här JO-granskningen landar i. Det lär väl ta ett tag, men ja, du kommer säkert ett beslut. Vi kan för ordningens skull också nämna att åklagaren i veckan meddelade att det inte kommer att inledas någon förundersökning om misstänkt tjänstefel avseende de här rekryteringarna. Nej, som då var kända i alla fall.
Jag tycker det är viktigt att säga att det kan man ha åsikter kring, men det här kan man då kritisera och JO kan ju ha mer allmänna synpunkter på det här, men en straffrättslig nivå som då tjänstefel anser i vart fall en åklagare att det inte når upp till, det kan diskuteras. Och det kan även rent generellt i det här sammanhanget faktiskt nämnas att frågan om tjänsteansvaret, inte minst för den här typen av höga befattningshavare, med fördel skulle kunna ses över, därför att det här undantaget för då så kallade ringa tjänstefel som inte är straffbart i svensk rätt används ju väldigt flitigt och väldigt extensivt till förmån för då de som möjligtvis förtjänar kritik, men kanske inte då enligt åklagarna eller lagstiftaren borde dras inför rätta. Och där kan jag nog tycka att skattebetalare och medborgare i största allmänhet inte nödvändigtvis har samma uppfattning kring, utan att det då i större omfattning borde kunna åtalas även för tjänstefel som då kanske inte når upp till normalgraden. Men det är en lagstiftningsfråga.
Något annat som har varit inte så mycket uppmärksammat, Stefan, den senaste veckan, trots att det rör sig om en mycket allvarlig händelse, det är att en advokat i Norrköping misshandlades mycket allvarligt natten till i lördags. Och vår kollega, tillika chefredaktör för Dagens Juridik, Erik Tagesson, han har förtjänstfullt dragit fram att det troliga motivet till den här misshandeln tycks ha varit en infekterad arvstvist där den här advokaten har varit boutredningsman. Förhållandevis ovanligt är det ju att advokater utsätts för den här typen av gärningar till följd av sin yrkesutövning. Stefan, varför tror du att det här har rönt så pass lite, om man får säga så, uppmärksamheten då?
Alltså viss uppmärksamhet har ju varit även i annan media, ska man väl säga, men jag håller med. Alltså det är förvånande att det inte blir mer. Jag menar, hade det här varit en annan person som kanske representerade åklagarmyndigheten eller domstolen eller någonting, då tror jag att det hade varit en helt annan principiell diskussion, men uppenbarligen så är det så att man ser det här närmast som någon mer, ska vi kalla det för, privat schism eller angelägenhet, istället för att se det allvarliga i att faktiskt en människa som till följd av sin yrkesutövning i den här rollen som advokat i en arvsfråga har utfört sitt arbete på ett sätt som har gjort att en av parterna blivit så urförbannad så att han har ansett sig då kunna ta sig rätten att rent fysiskt inte bara angripa henne i tjänsten vid ett hastigt uppblossande gräl eller i hett blod, utan faktiskt har tagit sig hem till den här advokaten och väntat utanför bostaden och där konfronterat och misshandlat henne. Och det här är en principfråga som rimligtvis borde ha ett större intresse med sig i media. Jag vet inte varför det blir på det här sättet. Möjligtvis så är det sån här praktiska frågor som media till viss del påverkas av, att det här är inte i Stockholm va? Utan det är en annan ort, Norrköping.
Men vi ska säga det att så sent som i december så rapporterade advokatsamfundet att närmare 5% av advokaterna som deltagit i en undersökning och svarat på enkätfrågor då uppgett att de hade utsatts för våld, och nästan 30% av de som besvarade enkäten uppgav att våld, hot och trakasserier mot advokater ökat under de senaste 5 åren. Kvinnliga advokater var genomgående överrepresenterade bland de som har utsatts för våld, hot och trakasserier då, enligt den här undersökningen. Mia Edwall Insulander har också gått ut och sagt att liksom obefogad eller osaklig jag minns inte exakt vad hon sa, men poängen med det hon sa var väl att liksom negativa och osakliga rapporteringar i olika typer av medieforum kring advokater spär på någon form av missaktning mot dem som gör att hotbilden och osäkerheten eventuellt ökar. Håller du med om det?
Ja, alltså till viss del så är det ju så att den här rapporteringen, eller till väldigt stor del ska jag till och med säga, den här rapporteringen som har varit kring avarter inom advokatsamfundet har varit fullt berättigad. Och dessutom är det så att advokater och advokatsamfundet gör anspråk på, med all rätt, att då utföra väldigt viktiga sysslor till många gånger då bekostade utav skattemedel, i varje fall när det gäller offentliga förordanden och så vidare. Så att man får ju finna sig i inte bara en omfattande granskning, utan kanske framförallt en omfattande rapportering när det då gång på gång visar sig vara så att advokater inte gör det som advokater borde göra, utan tvärtom gör sånt som advokater inte får göra. Men med detta sagt så är det naturligtvis så att bilden kanske något ensidigt har målats upp utav i vissa medier, och jag tror ju att det till stor del kan bero på att det är en, det finns en uppförsbacke redan från början som advokat. Det vill säga många då uppfattningar där ute hos allmänheten lutar åt att advokater representerar den sida som består av the bad guys, medan då åklagare och poliser representerar the good guys. Och det gör att advokater inte från början då har samma, man kallar det för höga status i skyddshänseende för i människors medvetande. Och med det som utgångspunkt så blir naturligtvis både rapporteringen när det väl sker konstigheter, dumheter och rena brottsligheter hos advokater, den blir så att säga mer omfattande, och man ser det mer som ett kanske systemfel eller som en del av närmast ett personlighetsdrag hos advokater, vilket naturligtvis är helt felaktigt, än om man skulle belysa fel och brister och för den delen även brott som begås av till exempel poliser och åklagare. Därför att där finns det också ett stort mörkertal kring det som kunde ha rapporterats men som kanske inte rapporteras för att det aldrig uppdagas. Men det när det väl då handlar om advokater så blir det, ja, vad ska jag säga, lite roligare att rapportera kring det. Så att där tror jag att Mia Edwall Insulander har en viss poäng, samtidigt som jag tycker att även advokater då i någon mening måste finnas i både den mediedramaturgi som gäller i dagsläget, även om den inte får bli överdriven, men framförallt då den omfattning som den här typen av avarter har genererat.
Pratar vi för lite, tycker du, om vilka risker som finns med att arbeta som advokat? Då kan vi ju prata om nu, men jag menar, kan ju finnas risker med att arbeta som åklagare och domare också. Men om vi tittar på advokater så rör det här en person som inte jobbar med brottmål, men vi har också då advokater som jobbar med brottmål, målsägandebiträden och försvarsadvokater och sådär, som befinner sig ibland i kanske väldigt trånga utrymmen med personer som har ett väldigt stort våldskapital och liknande, och man befinner sig mitt i skärselden mellan två personer, kanske en tilltalad och en målsägande som ska mötas i någon paus i en tingsrätt eller en hovrätt, en domstol. Pratar vi för lite om de riskerna som faktiskt finns?
Alltså till att börja med så är det så här att alltså riskerna statistiskt sett är små. Det spelar ingen roll om det är advokater, åklagare eller domare. Men att de finns där är tillräckligt obehagligt och ger anledning att ta det på allvar. Och frågan är då egentligen vad är det för typ av situationer där sånt här kan uppkomma? Och då har det ju visat sig faktiskt gång på gång att när det gäller advokatkåren så är det fler incidenter av det här slaget i familjerättsliga ärenden än i, som du själv nämnde då, brottmålsärenden. Därför att jag tror i varje fall att det har med så att säga, karaktären på ärendena att göra. När man har med brottmålsadvokater eller brottmål att göra, så är det så att säga, de flesta som är inblandade, det kan, om jag uttrycker mig så, spelets regler. Och man vet att man har liksom ingenting för att hålla på och söka upp en motparts målsägande beträde eller brottmålsadvokat i dennes bostad för att göra våld på honom eller henne. Medan då familjerätten ofta innefattar personer som kanske inte alls är vana att vistas i de här miljöerna och som då dessutom känslomässigt blir väldigt upprivna av det som händer och inte heller har riktigt kontroll över att någon annan har kontroll över deras, vad det nu må handla om, vårdnad av barn, vilket vi vet är ett av de mest känslomässigt laddade måltyperna som finns i svenska domstolar, men även sånt som har med arvstvister att göra som då kan slita upp frågor som säkert kan gå tillbaka till barndomen och gamla konflikter mellan syskon och syskonen och föräldrarna och en själv och föräldrarna, om man har känt sig orättvist hanterad kanske hela livet och sen plötsligt i en arvstvist så blir man i alla fall subjektivt sett förfördelad, hur man nu upplever det, och då rinner det helt enkelt över. Så att, ja, jag tror att det är viktigt att försöka förstå vad är det som ger den här effekten. Och jag tycker också det är viktigt i det här sammanhanget att det här är en människa som har sökt upp advokaten utanför hennes bostad. Det är inte en hastigt upplossande konflikt i ett sammanträdesrum eller någonting som har så här gått över styr, utan det här är i någon mening i kallt blod trots allt från början planerat.
Ja, vi får väl se vad utvecklingen blir av detta. Vi hoppas verkligen på ett snabbt tillfrisknande för den här advokaten och lovar att vi kommer att följa det här fallet noga framöver. Nu ska vi prata ett resningsfall här, Stefan, som du har varit väldigt intresserad av. Vi tar oss över gränsen till Norge och konstaterar här att en idag 44-årig man dömdes mot sitt nekande för våldtäkt och mord på två stycken flickor och dömdes då till 21 års förvaring, vilket är det strängaste straffet som man kan få i Norge. Efter att ha fått flera resningsansökningar avvisades så beviljades han resning 2021 och frikändes alltså året därpå. Och om jag inte minns helt fel så är det så att det är DNA-bevisning här som visade sig kanske inte vara riktigt så stark som man trodde från början. Och så fanns det lite annan teknisk bevisning också i form av mastuppkopplingar och annat som man kunde ifrågasätta, och han kommer alltså att frikännas från de här brotten som han tidigare dömdes för. Nu står det klart att han får över 50 miljoner i skadestånd, men vad är det som du tycker är så intressant med det här målet, Stefan?
Det innehåller de här ingredienserna som vi har sett exempel på i Sverige, även i Sverige tidigare, det vill säga att en och annan över lång tid blir felaktigt dömd. Det är då någonting som tyvärr måste ingå i vårt stora samhällskontrakt. Det vill säga, vi kan inte ha 100-procentiga beviskrav även om det ska vara så nära 100% som möjligt, och därav också som bekant uttrycket bortom rimligt tvivel. Men det som är påtagligt är då rättsstatens eller rättsväsendets ovilja även i det här fallet från Norge då, att rätta till någonting som i efterhand verkar vara fel och så sen också har visat sig då vara fel. Det kan man ju säga till 100% nu, att det har visat sig vara fel eftersom den här DNA-träffen som då kraftigt överdrevs i bevishänseende och gavs, så vet jag förstått, en motsvarande en så kallad plus 4 som det heter i svensk forensisk beviskraftsbedömning, det vill säga det starkaste beviset, i själva verket omfattade 54% av Norges manliga befolkning, och det har liksom blivit fel i den huvudförhandlingen ursprungligen, och sen har man då visat en stark ovilja då när, som så vanligt i de här fallen, en enskild journalist enträget och med ett stort motstånd har gång på gång pekat på det här och till slut kunnat lägga fram bevis för att det här är en människa som är fullständigt oskyldigt dömd för, i det här fallet, då, två mord. Men det har också den här typen av obehagliga ingredienser som vi kanske lite grann var inne på i vårt förra ämne, nämligen att det har varit starkt då i Norge påhejat utav media under den ursprungliga rättegången, där alla inom citationstecken har vetat att den här mannen var skyldig. Man så att säga ville ha ett monster, det fanns inga alternativ. Och det här har vi sett prov på i Sverige vid ett stort antal tillfällen, att gatans tribunal tar sig till den verkliga tribunalen och i princip demonstrerar utanför, påhejad utav allt från politiker och massmedia till för den delen vetenskapsmän och annat folk som tycker att de på ett eller annat sätt vet bättre än domstolen, och framförallt innan rättegången ens är påbörjad eller avslutad. Och vi har sett det när det gäller till exempel det så kallade Katrin da Costa-fallet, då det här styckmordsärendet från 80-talet som ännu idag är ett öppet sår, där de här två läkarna som utsätts för det här justitiemordet då för 40 år sedan ännu inte har fått någon upprättelse, trots att de gång på gång har försökt och trots att idag inte finns någon vettig människa som på fullt allvar anser att de blev rätt behandlade när det här skedde. Även där var då media, politiker, läkare, journalister, jurister, poliser, jag kan räkna upp hur mycket som helst i sammanhanget, då är djupt eniga om att det här var monster som skulle dömas. Och det är inte en god stämning att ha när man då på ett rättssäkert sätt ska avgöra sådana här mål i domstol. Det tycker jag är intressant. Därutöver tycker jag att man bör peka på att Norge faktiskt sedan 20 år tillbaka har den här konstiga namnet, jag kommer inte ihåg, vad heter det? Ja, det är en upptakelsekommission tror jag att man brukar kalla det för. Alltså det är ett resningsinstitut som då ligger utanför domstolsvärlden och hanterar då resningsansökningar på ett mer objektivt plan, höll jag på att säga, kanske var fel mot domstolarna, men det är inte de domstolar som tidigare, eller det domstolsväsendet som tidigare har fällt en person som ska avgöra om det ska beviljas resning, utan den här kommissionen då enligt norsk lag har beslutande rätt i detta. Och jag vet för några år sedan så arrangerades något seminarium kring det här som jag tog del av på, när det gällde framförallt resultatet, och då presenterades det att man hade fått in sen man startade då ett 2000 ansökningar, varav 15% faktiskt hade fått medhåll att det skulle meddelas resning, och det är en ganska ansenlig siffra faktiskt i förhållande till vad som är rimligt. Så att jag tycker att, och inte bara jag utan åtminstone den förra ordföranden för Högsta domstolen, vet jag, Stefan Lindskog, han har varit stor anhängare av att inte då Högsta domstolen, som oftast blir föremål för resningsansökningar, ska behöva ha det här på sitt bord, därför att det vore lämpligare att lägga det på en annan myndighet eller utomstående kommission kanske.
Men resningsfrågan är det ju många som har synpunkter på liksom. Vissa kanske tycker att, ja, men har man fått det här prövat i tingsrätt och sen i hovrätt och sen har man överklagat till någon av de högsta domstolarna, alltså man kan ju också ha fått förvaltningsrätt, kammarrätt och sen fått avslag i Högsta förvaltningsdomstolen, så ska liksom saken vara död och begraven. Liksom. Är det självklart att det ska finnas en möjlighet till resning? Vet du om det ser ut så i alla länder runt om i världen?
Ja, alltså varenda rättsstat som gör anspråk på våra rättsstat har ju någon form av säkerhetsventiler för att i efterhand kunna rätta till felaktigheter. Sen är då frågan hur tänjbara de här bestämmelserna är och hur tänjbara de ska vara eller bör vara. Och det har ju diskuterats även i Sverige, inte minst efter justitiekanslerns då, det här så kallade rättssäkerhetsprojektet, där man kom med två rapporter som heter Felaktigt dömda, där man gick igenom den typen av ärenden historiskt som Sverige då hade visat sig, vad svenska rättsväsendet har gjort sig, om man säger, skyldiga till då, då. Och då kanske den här frågan, som är en mycket tung samvetsfråga för ett rättsväsende, måste kunna besvaras. Är det så att det här är enstaka misstag i arbetet, eller är det faktiskt så att det är någon form av systemfel när vi gång på gång ser vissa kategorier, framförallt av brottstyper, som då med den minimala möjlighet som trots allt finns till resning, trots allt får resning. Och det är det här som nog bör diskuteras. Och läser man ordalydelsen i resningsbestämmelserna i rättegångsbalken, så ser det ju inte ut som om det är särskilt svårt. Jag menar, huvudprincipen är ju att det ska framkommit nya omständigheter som inte var kända vid den förra rättegången, men om de hade varit kända då, sannolikt skulle ha lett till en annan utgång utav målet. Och det låter ju som att, ja, det är ju bara att plocka fram lite ny bevisning här i efterhand som vi inte presenterade då. Men det vet ju alla som har jobbat med såna här saker att det är det inte, utan möjligheten till resning är, vi pratar ju promille, va? Och det kanske är allt för snävt som vi har som synsätt i Sverige. Och vad det här beror på, det kan man diskutera. Och som du själv vet så finns det diskussioner kring den så kallade orubblighetsprincipens förhållande till den så kallade sanningsprincipen. Och i slutändan så blir det liksom lite fånigt att teoretisera det så mycket, därför att sanningsprincipen, om det finns tillräckliga skäl för att pröva den, borde ju vara en allmänmänsklig och utifrån ett sunt förnuft det som skulle vara vägledande i det här. Även om jag förstår, jag menar, orubblighetsprincipens syfte är ju att en lagakraftvunnen dom inom ramen för det här vanliga resjudikata ställningen ska vara svår att ändra på. Men om det nu finns nya omständigheter som faktiskt med viss kraft talar för att en tidigare, inte minst brottmålsdom då, faktiskt är felaktig, eller som i det här norska fallet då, när vi har DNA, möjlighet att göra DNA, nya tester via DNA, vilket man då slutgiltigt lyckades göra i det här fallet, då tror jag att man ska vara mer generös än man möjligtvis är och har varit i Sverige, inte minst i brottmål, inte minst när det gäller så här oerhört allvarliga brott och långa straff.
Men visst är det väl så att man också som tilltalad när man ansöker om resning på något sätt måste kunna motivera varför man inte presenterade den bevisningen som man presenterade i sin resningsansökan som ny vid den tidigare huvudförhandlingen. Det vill säga man kan liksom inte bara komma dragandes med någonting som man hade glömt att kolla då. Eller så. Så har jag tolkat det ibland.
Ja, i alla fall, det
att vissa får nej till exempel på att man liksom inte har gjort allt för att ta fram den här bevisningen från början, för då hade det här problemet kunnat undvikas.
Ja, det är det så kallade ursäktlighetsrekvisitet. Du måste kunna ha en anledning. Du måste kunna peka på att det här, varför du inte presenterade det då. Och oftast i de här fallen vi har sett i Sverige och säkert i Norge också, jag kan inte norska historien kring det här på samma sätt, så handlar det ju om sånt som det har liksom inte varit ett problem att kunna förklara varför det här är nybevisning, utan det är nybevisning, men frågan är om det är en tillräckligt stark nybevisning för att man ska då riva upp en dom som är, ja, 10 år, 20 år. Vi har ju sett sådana case i Sverige och det är inte hedrande. Jag kan säga så här att jag är många gånger glad att jag inte behöver sitta som domare och behöva sen försöka sova gott om natten när man vet att en del av ens case eller något av ens ett fall där man har kastat någon i finkan på livstid faktiskt visade sig vara felaktigt i efterhand. Jag vet, det är den bevisning som läggs fram där och då som man måste utgå ifrån. Men vi har sett fall i Sverige där det är ytterst tveksamt, även med facit i hand, att man då faktiskt dömde som man gjorde redan i den ursprungliga rättegången. Och det har även framhållits i senare domar som har varit kritiska till hur den ursprungliga domstolen så att säga dömde. Och ofta har det till och med varit samma hovrätt, fast en annan naturligtvis domaruppsättning, som då har avdömt de nya målen.
Ja, sannolikt är det så att det sitter en hel del, ja, en hel del kanske tar i, men det finns ju oskyldiga personer som sitter på våra häkten och anstalter i det här landet, och eftersom man när man sitter där inte har så mycket pengar att röra sig med, så bestämde jag mig förra veckan för att ta reda på hur dyrt eller hur billigt det är att köpa saker i den så kallade kiosken när man sitter på anstalt. Jag fick loss en prislista från Österåkeranstalten och sen så jämförde jag ett antal varor som jag tänker mig att en del personer där åtminstone kanske kan tänka sig att köpa med priserna på Pressbyrån. Stefan, du har tagit del av den här listan. Vi konstaterar bland annat att en kexchoklad är några kronor billigare på Österåkeranstalten än vad det är på Pressbyrån. Vi konstaterar att en Loka är några kronor billigare på anstalten än vad det är på Pressbyrån, men att cigaretterna kostar precis lika mycket helt enkelt. Vad var din reaktion när du såg den här jämförelsen?
Jag trodde att det skulle vara precis tvärtom. Det har varit vid något tidigare tillfälle där den här typen av, så att säga, ska vi kalla vardagens kriminaljournalistik eller kriminaljournalistikens vardagsomständigheter har prövats. Det har vid tillfällen tidigare visat sig vara då dyrare i fängelse kioskerna. Så att jag blev förvånad. Jag blev faktiskt förvånad över att, och det tycker jag var en glad förvåning, för med tanke på att de här intagna har en dålig ekonomi många gånger till följd av, ja, vad är det de får? 90 spänn? Jag kommer nu inte ihåg.
Ja, så här, sitter man på häkte så kan man få upp till 90 kronor i veckan tror jag i liksom ersättning om det är så att man inte kan arbeta, och det är inte så ofta man kanske eller har någon sysselsättning, va? Och befinner man sig på anstalt och har möjligheten att jobba eller studera eller någonting, så kan man tjäna så pass mycket som, tror jag, 390 kronor i veckan. Men då ska man alltså ha sysselsättning 6 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Man tjänar 13 kronor i timmen.
Ja, det här är ju...
Men vi vet ju hur platt situationen ser ut på landets häkten och anstalter idag, och att alla de som sitter där i dubbelbelagda celler och så där skulle ha möjlighet till full sysselsättning varje dag, det tror jag inte.
Nej, och det här är ju lite som det som man i lumpen kallade för snuspengar. Det vill säga, när jag gjorde min militärtjänst vid Kungliga Kustjägarskolan på 80-talet så hade jag 23 kronor om dagen, va? och då kostar det ju inte snuset som det kostar idag. Det har ju hetat av tradition snuspengar. Tanken med det här är ju att man ska kunna köpa sig lite godis på anstalten och kunna köpa sig en dosa snus och, som du själv nämner, ett paket cigaretter. Man har ju kost och logi har man ju då betalt utav staten när man sitter i finkan, va. Men det är ändå inte särskilt fett i plånboken om man då inte har några, man får ju inte ha kontanter med sig på anstalter nu för tiden heller.
Nej, och än mindre sen coronapandemin kan man väl säga, ungefär när kriminalvården beslutade att man skulle dra in möjligheten för utomstående att sätta in pengar på de här intagnas konton. Så i dagsläget är det ju så att man bara kan använda sig av de pengarna som man de facto tjänar in eller då får i någon form av bidrag. Så att det har ju, som JO konstaterade i något beslut här för inte så länge sedan, att det har ju liksom ökat vikten av att man kan upprätthålla en hög sysselsättningsgrad ännu mer än tidigare. För att har man då ingen möjlighet att studera eller jobba eller göra någonting annat som kan generera några kronor, då är det väldigt knapert.
Nu har jag inte sett mer än vad vi kallar för organisatoriska funktionen bakom det här. Vet du om de här kioskerna på anstalterna drivs de upphandlas? Det är privata aktörer här för mig som gör det, men de måste...
Ja, det är privata aktörer, och det är inte ovanligt att, alltså det är inte samma aktör som driver alla kiosker, utan kriminalvården sa till mig förra veckan att det är inte alls ovanligt att det är liksom lokala entreprenörer eller alltså företagare som driver kioskerna på de olika anstalterna.
Men jag tror att det däremot inte är fri prissättning, va? Utan eftersom de inte har någon konkurrens inne på anstalten så måste de hålla sig till någon...
Fri vet jag inte om den är, men det är inte samma på alla ställen.
Nej, men de får inte gå över priser. Men i det här fallet ser vi då exempel på att de inte har inflationssäkrat priserna naturligtvis på Österåkeranstaltens kiosk i varje fall. Om en kexchoklad är billigare där än om man går och åker ner till Åkersberga centrum och köper på Pressbyrån, då... Ja, jag tycker det är kul att höra faktiskt att något roligt ska man ha. Kan man nu få lite billigare kexchoklad inne på anstalten med allt annat elände man behöver bära på sina axlar där, så må ju det vara hänt. Sen med detta icke sagt att jag tycker att straffet i sig ska eller straffstiderna i sig ska på något sätt förkortas eller så. Men jag har alltid stått för det där med att vi ska ha ett starkt skalskydd. Säkerheten ska finnas så att våra fångar inte kan gå med svängdörrar ut och in, men där inne innanför skalskyddet så ska det vara drägligt och humant. Och det tycker jag är när man kan köpa kexchoklad till och med billigare än i Pressbyrån.
Ja, jag kan hålla med dig. Jag tycker att alla ni som är intresserade av att läsa mer om det här ska gå in och läsa artikeln på Dagens Juridik. Det här är bra och kanske lite rolig, intressant konsumentjournalistik. Nu har tiden tickat på här precis som vanligt. Vi snackar, Stefan, så att det står härliga till. Jag tänker bara avkräva ett svar som vanligt på vad du ska göra i helgen.
Och det svaret blir inte roligare än vanligt heller. Jag är redan på mitt landställe i skärgården och här kommer jag att förbli, sitta och jobba imorgon, och på lördag och söndag hade jag tänkt vara ledig, och på måndag är jag åter i staden, så att vi kan höras av då om nästa veckas bravader.
Bra, då ska vi ses också. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt och önskar er en skön helg när ni har lyssnat, och så säger vi på återhörande nästa vecka. Stort tack, hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.